Kyrkofadern Papinianus. Jag var en gång ute och reste. Jag såg floder, kullar och berg som icke liknade våra. Jag såg också många städer och bland dem Paris. Paris är en livlig och vacker stad. Männen är och artiga och förekommande utom droskkuskarna. Kvinnorna är och sköna och giriga. Eiffeltornet är 300 meter högt, men bekvämlighetsinrättningarnas plåtskärmar är och vida lägre än hos oss. Omnibussarna liknar stora hus och är och merendels förspända med tre vita hästar, men man kan icke åka med dem, till de är och alltid fulla av folk. En afton var jag nära att bli överkörd av en sådan omnibuss på boulevarden, men räddade mig i sista sekunden upp på en refug under en stor elektrisk båglampa. På samma refug stod en andling, i lång svart kaftan och låg hatt med vida brätten. Han hade också ett bomullsparaply under armen. Jag kunde icke se hans ansikte, ty det beskuggades helt och hållet av hatten. Det gick ju lyckligt, min herre, sa han vänligt. Ja, min herre, svarade jag. Han stod liksom jag och väntade på ett tillfälle att komma över till den motsatta trottoaren. Omnibussarna och droskorna körde förbi i en oavbruten fil som aldrig tycktes vilja taga slut. Och runt omkring oss skrek och busarna så att man tyckte sig höra hur det knakade i deras stackars lungor. La presse! Voilà la presse! Medan jag väntade kastade jag bort min cigarett och tog upp mitt fodral för att tända en ny. Jag stod nämligen och rökte på en cigarett och när jag ansåg att den var utrökt kastade jag bort den. Men se, då kröp genast en liten blek och smutsgrå buse fram mellan omnibussarnas hjul, där han tycktes hemmastad som räven i skogens snår, plockade upp cigarettstumpen, stack den i munnen och tände den. Och en nyans gladare och lyckligare än nyss fortsatte han sin väg neråt boulevarden med cigarettstumpen i munnen och tidningspacken under armen medan han kött: Voilà la presse! Nytt uppslag i Dreyfus-affären! Gerard Kestner haft en negress till älskarinna! Voilà la presse! Förefaller det er icke egendomligt, min herre, frågade jag den andlige, att man anför herr Gerard Kestners smak för negresser, antingen den nu är verklig eller uppdiktad, som ett av de skäl vilka talar för kapten Dreyfus brottslighet och greve Esterhazys oskuld? Och min herre, svarade den andlige utan betänkande, vid ett ytligt betraktande förefaller det visserligen egendomligt, men om man ser hela denna sak ur den rätta synpunkten måste man finna det fullkomligt berättigat att ställa dessa företeelser i sammanhang med varandra. Att ha haft en negress till älskarinna är en mycket svår synd, ihuru icke en dödssynd. Det tyder på ett sinnelag som med vilja och avsikt är riktat mot det onda. Det kan icke vara utan mening som Gud har givit de svarta folken en så påfallande likhet med djävlarna. Att älska en negress, det är nästan att söka upp helvetet. Men om kapten Dreyfus försvarare är hos honom, hurdan måste icke då han själv vara? Men betänk då, min herre, att kapten Dreyfus icke har blivit dömd och deporterad för sin egen eller sina vänners dåliga karaktärer i största allmänhet, utan för ett visst givet brott. Och om han icke har begått detta brott... Den andlige gjorde en myndig och bjudande gest med sitt bomullsparaply. Ack, min herre, avbröt han mig. Ni rör där vid en fråga som alldeles icke besitter den vikt ni tillägger den. Domare är och människor att kunna misstaga sig. Det är sannolikt att många bliva oskyldigt dömda. Men det är en stor lycka att man i allmänhet förblir i okunnighet om dessa fall. Och det är dåraktigt och brottsligt att vilja bringa dem till allmänhetens kännedom och att söka få en gång under alla lagliga former avkunnad dom upphävd. Det är dåraktigt och brottsligt att för en endas skull vilja rubba det allmänna förtroendet för rättskipningen och därigenom föra samhället ett steg närmare dess upplösning. Om kapten Dreyfus vore en verklig fosterlandsvän skulle han själv inse detta. Som sakerna nu står kan han icke tjäna sitt land bättre än genom att erkänna sig skyldig. Genom att vidhålla sin oskuld begår han just det fosterlandsförräderi till vilket han kanske från början var oskyldig. Men det börjar regna, min herre, och ni har icke något paraply. Vi har kan hända samma väg. Prästen spände välvilligt upp sitt bomullsparaply över mitt huvud och vi följdes åt in i trängseln på den smala Rue du Faubourg Montmartre. Det synes mig framgå av vad ni här säger, min herre, började jag efter att ha samlat mina tankar en minut. Att ni överhuvudtaget anser en människas öden i detta liv, det jordiska, vara av underordnad vikt. Men om ni alltså, som jag förutsätter, ser sakerna ur evighetens synpunkt, blir icke ur denna synpunkt en nations väl eller ve lika oväsentligt som individens? Detta tal är gudlöst, min herre. Det är icke tillåtet för en människa att betrakta timligheten ur evighetssynpunkt. Denna synpunkt är uteslutande förbehållen åt den evige. Men ni betraktar alltså icke heller kapten Dreyfus öde ur denna synpunkt? Ingalunda. Men min herre, då ni betraktar rättvisan eller orättvisan i hans domfällande som en sak av underordnad vikt, har ni icke då hela tiden i tankarna den gudomliga rättvisan som i ett kommande liv ska gottgöra vad den mänskliga felat? Prästen stannade och betraktade tankfullt sina grova skor på vilka regnet droppade ner från hans paraply. Hans ansikte belystes nu skarpt av gasrampen i ett butikfönster. Han hade godmodiga och grovt skurna drag. Ansiktsuttrycket var matematikerns eller schackspelarens som grubblar över ett svårt problem. Ingalunda obetingat, svarade han slutligen. Jag är i denna punkt närmast böjd för att ansluta mig till den mening som fordom uttalades av kyrkofadern Papinianus. Han ansåg nämligen att det allt för mycket skulle försvaga vördnaden för den mänskliga rättvisan om man lärde att den kunde korrigeras av den gudomliga. Den senare har, enligt Papinianus, överlåtit hela sin kraft på den förra. Han ansåg det därför nödvändigt och gott att den som här på jorden blivit orättvist men under iakttagande av alla lagliga former dömd till döden i det kommande livet blev fördömd. Sedan den andlige sagt detta var det grubblande uttrycket försvunnet från hans ansikte. Han sa, godnatt min herre, med sin vanliga godmodiga och vänliga röst och försvann in i den trånga och sluttande gatan Notre-Dame de la Lorette.